随便拿吧。
Tack för det! Lyssning! Då är ni alla hjärtligt välkomna till denna afton med Vitemölla kulturhistoriska förening. Den målsättning som vi i den här illustra föreningen har, målsättningen med våra ställar och träffar och program, det är att ur olika aspekter belysa Vitemölla, dess kultur och dess historia. Vi började ju i somras med den här utställningen där det mesta fortfarande hänger kvar faktiskt. Men sen har vi då i höst tre olika programpunkter. Den första var för några veckor sedan som belyste Vitemöllas relation till hemförsamlingen, Vitaby församling. Och sen så kommer vi att avsluta höstens programarbete med Tommy Gustafsson som kommer att berätta för oss om den här verkligen stolta epoken i Vitemölla med de stora segelfartygen. Sen har vi tänkt att fortsätta också under våren med en 3-4 sådana här träffar. Och lite preliminärt ser det ut så här, vi har inte fått klartecken från alla, men jag kan ju ge en första försmak av vad det kan tänkas kommer att bli under våren. Och det kommer att handla om fisket i Vitemölla. Det kommer att handla om relationen mellan Vitemölla och fideikommisset. Den adliga släkten Piper. Och det kommer förhoppningsvis att handla om en väldigt specifik lokal historia här i Vitemölla. Nämligen Killebacka radio. Säger jag ingenting mer om nu, utan det får ni reda på till våren vad det handlar om. Och sen så har vi planer då på att nästa sommar att vi då också då ska ha en utställning men i då, lite annat innehåll naturligtvis än den som vi hade i somras. Men ikväll mina vänner, ikväll är det kvinnoperspektivet som gäller. Det är Bodil som ju är, ska vi se om det kommer någon mer. Det har du gjort det. Hallå, hallå. Välkommen. Slå dig ner. jag är ju inte skåning på något sätt från början, även om jag har bott här nu i 20-30 år. Men ett av de första orden som jag tyckte var jätteroliga att lära, som jag lärde mig när jag kom som göteborgare till Skåne, det var barnfödd. Det tyckte jag är ett fantastiskt roligt uttryck. Bodil är barnfödd här i Vitemölla och även uppvuxen som barn och ung. Hon kommer att ge oss bilder ifrån hur det var att vara barn och vara ung vuxen i Vitemölla på 40, 50-60-talet.
Nej, 40-50 har vi ju sagt.
Ja, vi är nöjda med det.
Jag drar streck där.
Ja, vi drar streck där. Ska jag inte säga mer utan då... Jo, jag ska säga att min hustru Boel, hon sitter här också vid sidan om som sidekick, som det heter. Det vill säga, det, om de vill så kan de utveckla det här lite grann som ett samtal. Dem emellan. Men med det så är ordet ditt, Bodil. Varsågod.
Tack så mycket, Anders. Ja, då ska jag försöka göra mig hörd här och berätta lite om... jag ska börja och berätta om familjen och släkthistorien. För att jag är mylling, som Anders sa, född på Vitemölle. Men jag har nog rätt så mycket Kiviksblod i ådrorna också. Men det är ju en annan historia, men ni ska få höra något lite om det. Så jag tänkte börja med min släkthistoria.
Får jag bara fråga, varför heter det mylling?
Mylle är hon.
Och inte mölling.
Mölling. Ja, det kan jag inte utveckla. Svärt. Jag får fråga min bror.
Ja, men han får... Tänk på myle. Tyska myle.
Ja.
Mölla, det är lite myle. Jo. Mölle heter det.
Men jag vet inte varför han har ett i.
Myllingar och så har du kivlingar. Och jag träffade en ravling här.
Ja, förlåt. Det var...
Ja, men det var bra. Du är till för detta, Joel. Jag är glad att du sitter här och puffar på mig. Men jag tänkte börja prata om en kvinna som har betytt väldigt mycket för mig. Min mormor, Annie. Och då går jag tillbaka till 1882. Det var det året som mormor föddes. Och hon föddes också här på Vitemölle. Och... Hon föddes i ett hus som heter Skattegatuhuset nummer 3. Och det ligger, eller låg, jag vet inte om den adressen finns kvar. Men det finns 3 hus som hade adress i Vitemölle. Och ett av de husen föddes min mormor i. Och hon växte upp där tillsammans med sin mor, kan jag väl säga. För hon kom till Vitemölle tillsammans. Eller hennes mor. Nu har jag redan börjat trassla till det. Nej. Mormor är född här. Men hennes föräldrar kom till Vitemölle först en omgång. Och sen försvann de till Amerika. Och det var inte bra i Amerika, tyckte de. Utan de skulle återvända till Vitemölle. Och hennes far hette Hans, och vi kallar honom för Hans Skägg. Och hennes mor hette Sara Brita. Och Hans Skägg hade seglat på Härnösand. Och där hade han träffat Sara Brita. Och lockat med henne. Följ med mig till Vitemölle, där är så vi har det så fantastiskt bra. Och det blev ju en chock för henne när hon kom hit till detta fattiga hus på Skattegatan, huset nummer 3. Men de var inte nöjda med Vitemölle, så åkte de till Amerika. Och sen var de inte nöjda med Amerika, så kom de tillbaka hit till Vitemölle. För då kunde de kanske acceptera att vara här. Och här föddes då mormor. Hennes mor födde 8 eller 9 barn. Varav då 3 barn överlevde upp i vuxen ålder. Det var mormor och hennes 2 bröder, äldre bröder. Så ni kan kanske förstå att det var mycket sjukdomar och torftig miljö. Och efter några år, när mormor var 6 år, så bestämde då hennes far att nej, nu får jag åka tillbaka till Amerika. och tjäna ihop lite pengar till oss, för de var ju enormt fattiga. Så han gav sig iväg då 1888 och försvann ifrån familjen, och de har aldrig hört någonting ifrån honom. Han skulle skicka hem pengar. Det kom inga pengar, det kom inga brev, och här levde då hans fru och barn på nästan ingenting. De hade inga pengar. Och då, för att det skulle bli lite drägligare, så skulle de efterlysa honom. Men den efterlysningen skedde här i kyrkorna i Albo härad. I alla kyrkorna här. Och de efterlyste honom 3 söndagar på rad. Men han kom ju inte. Utan då tog man beslut, var myndigheterna som tog beslut att ja, han är ju inte död. Vi har ingen dödsattest på honom. Så Sara-Brita får ingen fattighjälp, alltså frun. Så hon fick fortsätta och hanka sig fram. Riktigt hur det gick för henne med de 3 barnen. För de var mellan 10 och 6 år då när han försvann. Och pojkarna var ju rätt så företagsamma. Men de var ju, den äldsta pojken var ju bara 10 år. Så han måste ju gå skolan färdigt innan han kunde hjälpa till att försörja familjen. Och mormor gick färdigt skolan, och sen
var det här i Vitomölla.
Ja, det måste det ha varit. Mm. Så de bodde ju här, och här var ju skola då. Mm. Det finns väl några skolfoton, men jag är inte.
Det är samma skola som sen du gick i och sådär.
Samma skola. Och vilket är jag som
den kom till 1860 ungefär.
Ja, ja, det var, då var det bara ett klassrum. Sen byggde man ju till med lärarbostad och ett klassrum till. Men jag, alla årtal kan jag inte. Men jag vet att det var så. För att det blev fler barn, och då behövde man ett klassrum till. Och så behövde läraren också en lägenhet, och den tog ju mer än halva skolan också. Var där lite utrymme till eleverna. Men jag kommer till skolan igen sen, men nu var vi här hos mormor. Men mormor, hon var en företagsam kvinna. Så hon sökte sig ut. Och hon fick ett arbete som jag inte vet så hemskt mycket om. Men hon pratade väldigt mycket om. Hon var husföreståndare till doktor Hansson i Simrishamn. Och vi har på skoj sagt att hon skötte överläkaren där. Men hon jobbade med doktor Hansson, och så fort det var någonting senare i tiden, så sa mormor, jaja, men så sa doktor Hansson, och om någon blev sjuk så hänvisade hon alltid till doktor Hansson. Och där var väl flera män som var intresserade av mormor. När hon svassar runt där i Simrishamn. Mormor hade alltid hatt, för det hade hennes mor. Det hade hon. Hon kom ifrån Härnösand iklädd hatt. Och då, första gången hon var i kyrkan i Vitaby, så blev hon utskrattad för hon var klädd i hatt. För fiskardamerna och de från Vitomölle, de skulle ju vara klädda i huckle. Ja, men i alla fall så var det en annan man från Kivik som också blev intresserad av mormor. Och det var folkskollärarens pojke. Jöns Holm hette folkskolläraren. Och han jobbade mer än med skolan, för han hade också en rederiverksamhet. Och han ville gärna att hans söner skulle bli jobba inom sjön, bli sjökaptener, var väl hans mål, och det blev de ju också. Men han, jag vet inte hur de träffades, Men jag vet att morfar, han gick hit till Vitemölle till mormor. Och då trodde man mycket på spöke. Så, och det var mycket farligt att gå över striven som annat. Så han fick vända kavajen där, för annars blev han hindrad. För han hörde till Kivik och inte till Vitemölle. Men han lyckades ta sig igenom genom att vända kavajen. Och ja, det blev väl i alla fall så att han gjorde väl allt för att charma mormor. Och han har skrivit en fantastisk vers i mormors poesibok. Och Boel, som är bra på att läsa. Jag är ju inte så bra på det. Nu ska du få läsa den versen där han friade till mormor, kan man säga.
Förutan kärlek intet värde har livet, mödan ingen lön. Av kärlek blott människan lärde att skapelsen är stor och skön. Att stjärnor genom mörkret bryta, vad rosor prydar livets stig, hur jord och himmel sammanflyta, vid dessa ord jag älskar dig. Kivik den 10 februari 1900. Axel Holm.
Jättebra.
Den, tyvärr så är den illa medfaren, den här poesiboken. Och vi hade väl inte så mycket papper att rita på, så vi har väl ritat lite i den också. Men den är väldigt fin. Och här sitter två kusiner till mig. Så det är ju deras farmor jag pratar om. Och min mormor. Ulf och mig. Ja.
Och min son är uppkallad efter Axel. Som skrev den.
Ja, du kanske gjort för mormor kallade upp mig till Ulfs far efter sina kavaljerer i Simrishamn. Så min morbror, han heter Uno Hampus Ingolf. Och det var stationsmästaren som hette Hampus Ingolf, eller hur det nu var.
Jag heter Ulf Axel.
Ja, då. Alla namnen kommer igen. Ja. Det var en charmerande man ju, som kunde skriva så. Och en fantastisk handstil.
Ursäkta, det blir lite varmt att öppna.
Ja,
det blir varmt. Det blir för kallt igen.
Tack, Boel. Det lät väldigt fint. Ja. Ja. Så han kom ju tillbaka då. Detta var 1900. Och han var ju ute på sjön. Och hur många turer han tog, det vet jag inte. Men i alla fall så blev det av att de gifte sig 1905. Och då köpte morfar det huset som nu Sverker och jag har uppe på Killebacken till sin familj. För det skulle ju bli en familj. Och det blev det. Så 2006 så föddes mamma Rut.
1906,
ja, nu är jag på 2000. Ja. Det är bra att storebror håller efter mig. Och sen 2 år efter så kom ju då Uno Hampus Ingolf. Och mamma, jag vet inte om hon fick namn efter Axels flammor. För att hon fick heta Rut Bessie Mary.
Oj,
ja, väldigt fina namn här fick de.
Bessie var Betty på amerikanska och det var mormor. Alltså Sara-Britta,
ja. Ja, hon kallades också för Betty, ja.
Bessie och Bessie, ja.
Mm. Ja, och de hade väl tänkt att leva lyckliga hela sitt liv. Men så blev det ju faktiskt inte. För morfar var på sjön. Han seglade dels som sjökapten och dels som styrman. Och han hade en yngre bror som också seglade. De seglade tillsammans med samma skuta. Och 1922 så försvann skutan i Engelska kanalen. Med man och allt. Kvinnorna, mormor var i alla fall i Helsingborg där hon hade sina två bröder. De fick ett besked att skutan hade försvunnit, men de fick en tidsfrist. Och där vandrade alla kvinnorna på hamnen i Helsingborg och väntade ut att de skulle få besked att båten var funnen. Men det har aldrig... De har aldrig hittat någonting. Inga rester ifrån den båten. Så där blev morfar i Engelska kanalen. Och Sverker brukar berätta, jag får inte ta hans, men det passar bra ikväll tyckte jag. Han har rest mycket i jobbet och då flugit över Engelska kanalen. Och vid en flygning så var det någon som blinkade till honom nerifrån vattnet. Och han tror att absolut att det var en hälsning ifrån morfar. Och vi får tro på det. Ja, så då var mormor änka med sina två barn. Och det var 1922. Och mormor hade i alla fall den turen som inte hennes mor hade. Att hon fick änkepension. Eftersom skutan gick under med man och allt. Så det blev ju lite bättre. Och hon tog till sig sin mor då som hade det så fattigt här nere. I Skattegatuhuset. Och tog hand om henne också uppe på Killebacken. Sina egna två barn och sin mor. Och jag säger att mormor var en fantastisk kvinna. Hon var stark och hon var orädd. Hon hade humor, men hon hade också humör. Hon styrde och ställde, men det gjorde hon för att allting skulle bli bra. Men hon var fantastisk. Och ni kan kanske förstå lite mer sen när jag kommer längre bort i det här. Ja, det här huset på Skattegatuhuset, det fanns kvar till 1936. Och det var det inte mycket kvar av det. Och då sålde mormor och hennes två bröder huset till handelsbiträdet Algot Nilsson för 200 kronor. Tomt.
Alrik heter han nog.
Ja,
Ulrik heter han.
Ja.
Det huset bor vi nu.
Vi ska till gatuhuset.
Ja,
det är
ja, precis.
Ja. Ja, det är bra att ni... Men för 200 kronor då, 1936.
Och för... sen byggdes ju affären.
Ja, jag skulle komma. Kanske, ja. Ja, jag skulle berätta om att han...
Det kommer säkert.
Ja. Alrik som köpte Alrik eller vad ni nu säger han heter Alrik som köpte tomten rev det här dåliga huset och byggde en funkisvilla och den funkisvillan blev affär, han öppnade affär där och den hade vi ända fram tills Rolf rev det och vi är inte säkra på om det var 96 eller när det var.
Affären kostade 6000 kronor, det första huset som byggdes.
Ja, det är en funkisvilla
ja.
Som han byggde.
Sen tog min morbror över den affären sen efter Alrik Nilsson. Och då köpte, han fick 12000 kronor för affären då. Och sedan när han sålde den efter 4-5 år så fick kostade
24 000. Ja, ja.
Ja.
Ja. Men så var det så långt. med mormor och hennes barn. Och nu ska jag... Och mamma är alltså född. Och mor Bruno var född, ja. Och nu ska jag gå över lite till min pappas släkt. För det finns en pappa också. Och han kommer från Kivik. Hans far, min farfar, hette Anders Larsson. Och han var född på den stora gården Eliselund i Kivik. Och det var väl tänkt att farfar skulle ta över den gården. För han hade en syster och han var då pojk. Och det går ju till pojkarna i första hand. Men farfar hade andra planer. Han tyckte att den gården låg så illa till. Nästan halva Kivik hörde till gården. Men det var så dålig mark. Det var ju sand. Och det var inte så bra att odla på den. Så han funderade om han skulle ge sig över till Amerika. Och tjäna ihop pengar så han kunde köpa en gård som hade bättre jord. Så han gav sig iväg till Amerika, till Nordamerika. Och var där i 6 till 7 år. Alltså 6 eller 7 år. Därmed. Och arbetade ihop pengar. Och kom tillbaka till Kivik. Till Eliselund. Och några år efter, ja, så gifte han sig. Och då gifte han sig med farmor som heter Anna Esbjörnsson. Och hon kommer från Drakamölla. Härstammar därifrån. Och sedan så föddes min pappa då där på gården. Och han fick namnet Emil. Och han hade inte alls så där många namn. Men han föddes på gården. Men 2009 då sålde farfar. Nej, jag säger 1909. Ja, det är bra du japar svärker. Då vet jag att det är någonting. Då lämnade farfar sin del av gården till sin syster. De var bara 2 syskon. Faster Emma som hade hanubris. Eller bodde på Hanubris i tornet där. Men i alla fall så småningom så hittade farfar då en gård där jorden passade honom. Och den gården hette då Ingvarsdal. Och pappa som då var son till en lantbrukare, han gick på jordbruksutbildning eller vad det heter, lantbruksskola i Önnestad. För han skulle bli lantbrukare. Och han jobbade också på gården Eliselund som farfar då lämnade. Men det fina med Ingvarsdal, jag kan väl säga att tyvärr brann, det var en jättefin gård, kringbygård. Men den brann ner nästan till grunden och sen byggdes det upp. Och jag vet inte vilket år detta hände, men jag minns bara det andra huset. Och nu är det verkligen en gård i ropet, för gården heter nu Allé. Och det är Eva Turesson som driver den. Och det kändes helt rätt för mig när Eva fick ta över Allé. Därför att den här familjen, Evas familj, står mig väldigt nära. Ja, så var ju pappa där på efter sin skola på Eliselund. Men sen i början av kriget så köpte han en gård i Hova. Han gav sig iväg och köpte en gård där. Han tyckte, ja, nu flyttar jag. Och den gården hette Gustavsfält. Och så träffade han ju mamma. Och de gifte sig 1939. Och då hade han ju gården i Hova. Och där föddes Sverker i Hova. Så han är inte riktigt så nära Mylling som jag som föddes här.
Han är inte barnfödd.
Nej, han föddes i Lund i alla fall. Ja. Och mamma trivdes aldrig i Hova. Hon tyckte det var slitsamt och hon längtade tillbaka hem. Och sen väntade hon mig 1941. Så på hösten 1941 så bestämde hon sig för att flytta tillbaka till Vita Mölle och ta Sverker med sig. Så mamma och Sverker flyttade hit till mormors hus. Och jag föddes då på hösten 41.
Var det i själva huset du föddes eller var det i
Simrishamn? Nej, det var nog i Simrishamn. Det var nog hos Dr. Hansson. Som till hand om. Men pappa han stannade kvar i Hova ett tag och avvecklade så småningom gården. Och han blev för oss en frånvarande pappa under hela vår uppväxt. Vi växte upp tillsammans med mormor, mamma och så Sverker och jag. Och så fanns pappa där långt bak. Men han fanns. Men inte, han var inte närvarande med tillsammans med oss. Ja, så trasslig familj har jag. Och historien är väldigt... speciellt tycker jag. Jag tycker att det finns tre starka kvinnor i vår släkt. Och det är Sara Brita som blev lämnad ensam här. Mormor som miste sin man. Och mamma då som tog hand om Sverker och mig. Och vi har ju klarat det rätt så bra. Vi sitter ju här ikväll.
Och fyra är en god in förstås.
Får jag göra din pass?
Ja, varsågod. Ja.
Alltså, Sara Britas man, Hasse Mårtensson eller Hansson eller vad han
heter. Mårtensson heter han.
Ja, det kan vi diskutera sen. Ja. Men han efterlystes ju av här samtliga kyrkor. Och så småningom kom det i tinget. Men eftersom Håkan inte var död så blev det ju ingen pension. Men man spanade efter honom och man konstaterade att han sågs senast seglande som koffordist mellan Chicago och Buffalo. För de stod var förannat.
Men det hjälpte inte familjen?
Nej, men det blev en familjegård.
Ja. Ja.
Ska du berätta lite om din uppväxt här och leka och skola och sånt där?
Ja, jag tänkte att jag skulle först berätta lite grann om min uppväxt de första åren under kriget och hur vi hade det. Och sen kommer jag så småningom in på skolan och så får jag se. Klockan rinner kanske iväg.
Ja.
Ja, än finns det tid. Ja, då var ju mamma, Sverker och jag och här hos mormor i hennes hus. Och det var under kriget. Och vi hade inte så bra ekonomi. Utan vi bodde i källaren på vintern. Vi har ett rum i källaren, ett litet rum med en köksspis. Och där lagade vi all maten. Och vi var fyra stycken som övernattade där. Mormor, var viktigt för henne. Hon skulle ligga i sin brudsäng. Och den var rätt så stor och bred. Med, jag har sängen. Så den lever fortfarande. Och Sverker och jag låg nog i några lådor i en soffa. Och sen låg mamma och jag. Eller mamma också där. Även på soffan. Vi vet inte riktigt. För vi trångt var det i alla fall. Men där bodde vi på vintrarna. Och det var krig. Och vi hade mörkläggningsgardiner också. Men det fanns ju en period när vi hade det lite bättre. Och det var sommaren. För då flyttade vi upp på vinden. En öppen vind. Och där låg vi på madrasser. Och tyckte att det var rätt så härligt. Men vi hade fortfarande köket i källaren och höll till där. Och nu tappar jag bort mig. Jo, vi hade alltid mycket gäster. Eller man får leva kallade gäster. Det var släktingar. Och det var goda vänner. Så vi var ofta mer än 10 personer på sommaren. Och alla låg där uppe på vinden. Och alla mådde bra. Det fanns mat till alla. Och då alla trivdes. Så vi var väldigt gästvänliga. Och det var härligt. Det var aldrig något besvär att vi var så många.
Märkte ni någonting av kriget mer än det här med mörkläggningsgardinerna? Var det inte ransonering och sånt
där? Jo, det var det också, kuponger.
Mm.
Men jag var ju så liten. Och Sverker minns ju mer. Som han brukar berätta om.
Det får han inte göra. Det får han inte göra.
Nej, han får ta det nästa gång. Nej, men det med, för de flög ju över oss här. Och skicka ner pappers, stanniolpapper och så, som barnen sprang och fångade upp på dagen efter. Jag var för liten, jag minns ingenting. Men sen när kriget var slut så flyttade vi upp på bottenvåningen. Inte hela, vi använde bara halva huset. Men i alla fall så kom vi upp och fick det lite ljusare. Och mamma kände ju att hon behövde skaffa pengar och börja arbeta. Och innan hon gifte sig så hade hon gått en handelsutbildning i Helsingborg. Och den fick hon bra användning för att hon fick möjlighet att bli föreståndare för Försäkringskassan, eller sjukkassan hette den, Södra Mellby sjukkassa, fick hon ett jobb som föreståndare. Men det innebar att hon skulle ha kontoret hemma till att börja med. Så det ena rummet fick hon ju då till sitt förfogande som kontor. Och hon var ju inte där alltid, för man åkte runt till byarna och hade uppbörd. Så, men hon hade sin bas där i vårt hus, eller i mormors hus.
När du säger att hon åkte omkring så berättade du för mig när vi pratade om det tidigare att hon cyklade i alla väder,
ja.
Också i snödrivorna.
Ja. Mamma, det var ju väldigt ovanligt med bil. Det gick bussar. Men då kan jag komma in med en parentes här. Och när mamma gick i Helsingborg så köpte hon en motorcykel. Till mormors fasa. Hon tog motorcykelkörkort och köpte en motorcykel. Det var mycket ovanligt. Och vi har ju fina bilder på henne. Men det slutade ju att hon körde in i en brödbil när hon var på väg hem en gång. det har vi ju skrattat åt att det just var en brödbil som var öppen. Och till mormors glädje, mormors, den här motorcykeln såldes och mormor kunde köpa en radio. För de pengarna, så vi hade radio. Men i och med att mamma då jobbade med Försäkringskassan så fick vi ju telefon. Så vi var bland de första som hade telefon. Och vi servade våra grannar. Man kunde ringa till oss och så sprang vi och lämnade bud och så kom de. För det var fler på backen som hade ensamma kvinnor vars män var på sjön. Och det där var ju väldigt spännande när telefonen kom i huset. Det var ju något alldeles fantastiskt. Så när det ringde så rusade Sverker och jag från varsitt håll. Jag var över 5 år där, så vi sprang ju. Och den som först hann fram till telefonen och kunde svara. Men vi stötte alltid ihop, så vi låg där och brottades på golvet. Och ingen kunde svara. Och mamma var inte så glad för det, för det kunde ju vara i tjänsten. De skulle ha tag på oss. Men det här var telefonen, det var enormt spännande. Ja, sen började jag släcka skolan. Och jag fick det lite tråkigare hemma. För vi var ju rätt så tajta. Och vi lekte med varandra. Och tampades. Så. Men efter 2 år så var det ju min tur att börja i skolan. Och den tiden gick ju rätt så snabbt. Och nu tänkte jag berätta lite om skolan. Vi gick ju i skolan i Vitaby kyrkby. Husen är ju kvar. Det vita huset var första och andra klass. Och det röda huset var tredje och fjärde klass. Så småskolan, det vita. Och det röda, eller mellanskolan. För sen var det ju storskolan här på Vitemölle. Jag har väl inte så mycket minne av själva undervisningen och vad som hände där. Men man, där träffade man ju andra som var jämngamla. Man fick lekkamrater och det var ju väldigt kul. Och vi barn här ifrån Vitemölle, vi fick åka skolbil. Så det var ju väldigt flott. Det var rätt så tidigt att man satte igång en skolbil från Vitemölle. Och de andra fick ju komma som Gullvi, min svägerska, som jag har gått i skolan ihop med. Hon kom från Hjälmaröd och de hade ju närmare till skolan och kanske fick skjuts med av sina föräldrar. Men ja, jag minns som sagt inte så mycket de första åren. Men jag ställde till mig lite när jag kom upp i mellanskolan. Jag var van vid att tampas med Sverker och ta rätt så tuffa tag. Och läraren hette Emmerts och han hade en pojke som var 3 år äldre än oss. Som inte trivdes i skolan här nere hos Deby. Utan han fick komma hem och sitta där i en bänk tillsammans med oss. Och insupa den undervisningen en gång till. Men han hittade på saker också. Och skulle locka oss lite mindre, särskilt flickor. Så han, och då hade man ju utedass bakom skolan. Och när det var rast så skulle han locka ner oss där och visa hur det gick till att röka, till exempel. Och jag var väl lite tuff då. För jag sa, nej, mig tar du inte med. Jag följer inte med. Så hade vi ett bord, för man hade ju smörgåsar med. Så vi sprang. Jag sprang runt bordet och han efter. Och så stannade jag och tog tag i honom. Och häftet, så han flög in i väggen. Så började han skrika våldsamt. Och ja. så var den, så fanns man ju hem till sina föräldrar. Och jag åkte hem ifrån skolan. Och jag tyckte det var, nej, nu ska jag komma hem till min stackars mamma och säga att jag har hittat på detta hemska lärarens pojke. Men mormor tyckte, det gjorde du bra. Han ska inte lära er att röka. Det var bra du smällde till honom, tyckte mormor. Och nästa dag jag kom till skolan så var jag väldigt rädd. Väldigt rädd. Det var lärarens pojke. Men det sades ingenting utan att han hade sprungit och trillat och brutit armen. Så vi klarade oss båda två. Han hade ju fått tala om varför. Och jag slapp och blev den skyldiga. Så det kom väl aldrig fram att det var jag. Och han hade en liten bilverkstad sen i Vitaby. Och min första bil hjälpte han mig mycket med. Så vi blev inte... Han vågade inte säga nej. Nej. Och sen vissa dagar gick vi hem. Och en vinterdag när det var väldigt mycket snö och vi var på väg hem, så fick vi för oss att nu ska vi bygga en barriär av snö här. Och så ska vi se första bilen som kommer och om den kan komma igenom snön. Och vi var rätt så många som, där var ju pojkar också som gick i skolan som fick hjälpa till. Så vi byggde upp den här barriären och så gömde vi oss. Så låg vi där och tittade och så kommer det en bil. Och Tve och Fasa, det var fjärilsmannen ifrån Vitaby, Wolf. Svens, det blev Svens svärfar sen. Och han såg ju den här vallen, så han steg ju ut och han såg ju oss då. Och kom fram, vad har ni gjort? Och det här kunde vara farligt och han dominerade. Och nu vill jag veta vad era föräldrar heter. Papporna, namnen på dem skulle han anteckna. Och så skulle han prata med dem, sådana olydiga barn. Och det var kanske den enda gången jag tyckte det kändes bra att jag inte hade någon pappa. För då sa jag, nej, jag har ingen pappa. Nej, sa han, men jag vet ju att du är fru Andersson på Försäkringskassans tös. Så det visste ju alla. Så där kom man inte undan. Men vi kom undan. Han var snäll. Han gjorde ingenting åt det. Men sen hände det en tråkig grej också. Och den är kanske rätt så mycket i tiden som är nu. Som det händer så mycket saker. Jag var förbjuden att åka med någon jag inte kände hem från skolan i Vitaby. Och så gick jag, vi gick hem, en kamrat och jag. Och så kom det en bil och stannade. Och då säger han, ska ni åka flickor? Nej, jag får inte åka med någon, sa jag då. Men min kamrat kände den här mannen som körde bilen. Så hon sa, ja, men jag känner honom, det kan vi ju göra. Ja. Så vi steg i bilen och hon satte sig. Och vi skulle sitta i framsätet båda två. Och sen när vi kom till Vitemölle så sa jag, ja, nu ska jag av, sa jag då. Ja, sa han då. Men vi ska av båda två, sa jag. Vi bor här båda två. Och då hade vi råkat ut för en blottare. Så han satt ju där och blotta sig i bilen. Jag såg det inte, jag satt ut och så. Men jag fick ju ut min kamrat. Och sen gick vi hemma över. Och då så sa hon, du, vi berättar ingenting hemma. Och jag tyckte, ja, men detta var ju så hemskt, så det måste vi väl berätta. Nej, lova mig. Ja, jag lovar. Så när jag kom hem så smög jag mig ner i källaren för att komma undan mamma. Hon satt på kontoret då. Och tyckte det var så hemskt. Och jag hade ju lovat mamma att jag inte skulle åka. Och sen ringde telefonen. Och sen kom mamma ner i källaren. Så sa mamma, vad har du gjort, Bodil? Ja, jag har åkt med en som jag inte kände. Ja, du får komma upp. För min kamrat hade berättat det hemma. och de hade kontaktat polisen. Så jag fick komma upp på kontoret och då kom polisen där. Och jag fick sitta och berätta.
Det samma fjärding som att de hade kört nej, in i snöbanan.
Nej, det var en annan. Och jag kan se mig själv sitta där i soffan med polisen och bli förhörd. Men det ledde till att han fick böter, eller han fick till och med sitta i finkan en liten period. Så att vi avslöjade honom, han hade tydligen gjort det tidigare. Så det var en tråkig händelse där. Annars var det bra var i skolan i Vitaby, tyckte jag. Men sen, ja, innan jag pratar om...
Ja, du kan hålla på en kvart till ungefär. om det räcker för dig.
Ja, jag hade hört talas mycket om Davy. Hur jobbig han var till vissa elever. Och så var han väldigt omtänksam och snäll till vissa. Och Sverker började ju där nere i skolan. Och var ju en duktig elev. I Davies ögon var han mycket duktig. Och fick väl lite extra omtanke ifrån läraren. Men Sverker gick bara ett år där och sen sökte han in till realskolan. Och sen kom jag ner där. Och jag visste ju inte hur skulle jag bli bemött. Men redan första dagen så säger Davy då. Ja, sa han då. Satt han där i sin kateder och så hade han alltid hunden här under. Ja, du Bodil Andersson. Du ska inte tro att du är någonting. Jag har haft din intelligenta broder här i skolan. Men slumpen är värst. Jag skulle inte komma att tro att jag var någonting. Och det fick jag verkligen uppleva. Jag grät varje dag när jag gick hem från skolan. Man fick stå upp där och han använde sina förfärliga uttryck, ljushuvud, träbock, såskopp, sitt ner, när man hade stått färdigt. Och hunden, hade Kiki kunnat tala, hade hon varit klokare än dig. Och om man kunde, alltså det blev ju att man inte räckte upp handen, utan jag satt ju där och om jag fick en fråga som jag kunde svara på, så sa han, ja, sa han då, även en blind höna kan finna ett korn. Att jag kunde, alltså det var så fruktansvärt hemskt. Och jag grät och jag grät. Och det var mormor som var hemma och tog emot. Och hon hade ju mat och allt och pysslade om oss. Och hon tyckte det var hemskt att jag kom hem och grät varje dag. En dag så sa hon, nej men så här, nu får det bli slut på det här, nu ska jag gå ner och rysta om honom. Men jag förbjöd mormor, för det hade blivit mycket värre för mig. Så i 2 år hade jag det så, jättejobbigt. Och sen mina kamrater sökte ju och började på realskolan. Och jag ville absolut, jag är ju så dum. Jag slog ut en tand när jag gick där nere. Vi lekte här runt en kiosk. Man hade glass i träkiosk, eller en sån låda. Och där trillade jag och slog i. Och jag hade en tandläkare eftersom mina tänder växte lite huller om buller i munnen. Så jag åkte ju in där och jag behövde komma nästa dag igen. Så jag skulle be mig ledig från skolan. Och då så sa när jag frågade om jag fick vara ledig, för jag behövde åka till tandläkaren, då säger jag Davy då, nej, det kan jag faktiskt inte bevilja dig, för du behöver sitta här alla lektioner. För jag var så dum så jag behövde sitta där och insupa allt han sa, så jag fick inte vara ledig. Men jag stack ifrån skolan och satte mig på bussen in till Simrishamn till min tandläkare. Så sa jag, jag kan inte komma fler gånger, sa jag. För jag är så dum så jag får inte vara fri från min lärare. Så sa tandläkaren, åh vad heter din lärare? Han heter Fegeldeby, sa jag. Jaha, det säger ju allt, sa tandläkaren. Fegeldeby, vilket namn, sa han då. Och nästa dag jag kom ner till skolan så sa Fegel då, ja Bodil, jag hörde att du hade problem med tänderna. Säg bara till när du behöver åka till tandläkaren. Så när jag kom till tandläkaren så sa, vad sa läraren? Ja, jag förstår att du hade ringt, sa jag. Ja, jag läste lusen av honom, sa han. Han var inte värd någonting. Så jag fick ju ordning med mina tänder i alla fall. Och sen kan jag då väl sluta med något lite positivt. Och att vi fick ju en väldigt fin idrottsplats i Ullevi 1951. Och då började man med skolmästerskap. Och där skulle vi vara med, för det var hela kommunen. Och David, han gick ju aldrig med oss på någon rast. Han låg in och läste tidningen och vi skötte hans trädgård och lukade och hade oss. Och sen fick vi springa upp i skogen och leka lite upp på marknadsplatsen. Och där tränade vi höjden, då skulle vi ju tävla så. Och jag blev ju intresserad av höjdhopp. Och fick ju faktiskt lov att ställa upp i höjdhopp i den här skolmästerskapen. Och klarade det ju bra, jag vann. Och då sa de andra lärarna, hör du Fegel, henne får du ta hand om för hon är ju en talang som hon hoppar. Ja, det är tack vare att jag har tränat henne. Så jag fick inte ha det själv. Men något bra med det, med höjdhoppet, det var att mitt stora intresse för idrott och framförallt friidrott väcktes där. Och det har följt mig livet igenom. Ja, nu hade jag mycket mer. Det är inte mycket mer.
Du satt och kom till oss.
Ja.
För det så fall att öppna upp om det finns några frågor eller något ni vill ta upp med Bodil, så är ordet fritt.
Han heter väl inte Fegel egentligen, han tog sig över den.
Per Larsson heter han ju. Ja, men det var för, han var ju så fin sen när han hade blivit lärare så han var tvungen till att ta ett annat namn. Fegel. P-H-E-G-E-L. Man fick ju bokstavera när man skulle säga.
Men det var ju inte ovanligt då vid den här tiden i början på 1900-talet och mitten att folkskollärare, för att markera att de var lite finare än vanligt folk, de tog ju så konstiga namn. Ja. Men den här John Kronskogs memoarer är ju en parodi på det här. Men alltså Fegel, Deby, jag har aldrig hört något så jävla dumt namn.
Tack till honom.
Även namnet Holm kom ju från en som blev förskollärare, alltså Jens Holm, när han blev förskollärare. Och annars hade det varit Jönsson. Bodil Jönsson, det är ett känt namn nu.
Då hade man ju kunnat råda.
Men inte för att jag tror att det kan hjälpa dig eller trösta dig på något sätt, men jag kan bara säga att när jag gick fjärde året på tekniskt gymnasium in i Malmö och hade jag en klassförståndare som var ungefär likadant. När jag räckte upp och svarade sa han, jaha, var fick du det ifrån? Var det din kvinnliga intuition? Ja. Och jag blev behandlad precis på samma sätt. Och det var 1977.
Ja.
Det. Så vissa skurkar lever kvar.
Men jag hade väldigt lätt för matte.
Sa du 47?
Och det 77. Kunde han aldrig. Men han lyckades ändå hitta på att jag fuskar.
Ja.
Därför jag hade alltid rätt på alla mattetal.
Men var det överhuvudtaget flickorna som han satte, alltså lyfte han fram pojkarna i allmänhet? Nej. Det var bara
nej, det var ofta, ofta den som var äldst i familjen. Men inte alltid, det var ingen regel. Men ofta var det så att den hade det bättre.
Mm. Han hade någon slags teori om det.
Ja, ja, han hade bestämt sig innan man hade kommit in. Sen kom han till mamma när jag gick i sjunde klass och sa, jag förstår inte varför inte Bodil ska fortsätta att läsa. Ja, men hon är ju så dum. Så. Och fru Deby hade hand om slöjden, hans fru. Och ja, hon var ju en hårt frisk dam, men hon kunde ju absolut inte sy, inte någonting. Och jag fick ta hem grejerna till mamma, och mamma var väldigt duktig på att sy och hjälpa mig. Och så fick jag ett uruselt betyg i slöjd. Och då gick mamma dit och sa, jag förstår inte, jag som har hjälpt till så mycket och Bodil är så duktig i slöjd. Varför fick hon detta betyget? Ja, det vet inte jag. Det är Fegel som sätter det. Så jag fick det där också.
Men... De som klagar på dagens skola skulle bara lyssna på detta.
Ja, jag bär ju med mig detta. Det har jag gjort hela livet. Hur jag hade det. För den dagen jag sen kom till en skola. Så småningom jag tänkte, vad ska det bli av mig? Men... jag började på folkhögskola och upptäckte att de bara säger om mig. De tycker ju om mig. De till och med berömmer mig att jag är duktig. Jag var ju helt borta i början för jag förstod ingenting. Men då kände jag mig så värdefull efter det. Men jag bär ändå Davis hemska tortyr.
Jag tänkte på det du har berättat lite när vi talade om det här förut. Om en del lekar som jag tyckte var rätt roliga. Men och då lekte ni tillsammans. Ni var ett stort gäng liksom, ja. Med både pojkar och flickor.
Sommarleken, tänker nu ni på Adelie.
Ja, ja.
Ja, det var det. Ni kanske gömde er med Sverker. Ja.
Berätta lite, jag kan inte.
Kan inte, nej.
Vi skulle inte vara någon på.
Vi kan leka den sen, Anders.
Till sommaren. Det var en sommarlek.
Ja, det var en sommarlek. Ja, det var ju underbart när det var sommar och här var mycket sommargäster och jättekul. Och vi alla umgicks med alla. Åldern var inte så viktig. Men i augusti när det började skymma, då lekte vi den här leken Adelie. Och vi samlades på hamnen och det skulle helst vara lika mycket pojkar som flickor. Det stämde inte alltid och så skulle vi välja två lag. Så man tog pojke, flicka och så var, ja. Så vi blev ju två lag ungefär jämställda med pojkar och flickor. Det ena laget skulle gömma sig och det andra skulle leta. Adelie var hämtat ifrån alfågelen, dens rop. Därför att vi ropade också när vi lekte. Men det laget som gömde sig ju kanske ofta i par. Det var därför jag tänkte kanske att Sverker hade gömt sig med Gittan till exempel.
Ja.
Men det var ju så där lite kotterier. Och så gömde man sig där det fanns äpple. Så de här tidiga äpplena så nallade man äpple. Och så i vinbärsbuskar och sånt. Och så hade vi en gräns, doktorns översta och mjölkaffärens nedersta. Och det var detta området där man fick gömma sig. Och så hade man en viss tid på sig att gömma sig och sen skulle man ju börja leta. Och det laget som letade, när de hörde att det prasslade någon busk eller så, så misstänkte de, här är något par här i den här busken. Och då skrek de, Adelie! Och så kom hela laget rusande dit och skrek Adelie, Adelie, Adelie. Och så skrämde vi upp de här personerna. Så, och det var rätt så våldsamt. Och det var så våldsamt så att en av mina kära vänner, jag behöver inte nämna något namn, han skulle klara sig undan en jakt. Och han rusade rakt på en pump. En sån vattenpump. Knäckte den.
Knäckte pumpen?
Ja, knäckte pumpen. Ja. Och men han skadade sig inte särskilt mycket själv. Han är här.
Men han stimulerade många till att utbilda sig till sjuksköterska. Så de hade en mycket positiv upplevelse av att försöka återuppliva.
Och sen så fick Smeen komma ner och laga pumpen dagen efter. Och vi hjälpte väl till med betalningen.
Nej. Det var en pump
i ljud. Ja, en nickepump, ja.
Ja. Lyckades
du knäcka? Ja, nej. Det var inte Sverker. Det var Ulf.
Det var Ulf.
Som tur var så tog smällen här på höftbenet. Ja. Det
tar på i magen, sa
jag.
Ja, då hade han blivit den. Det var inte en
besvinn. Men alltså, gjutjärden bröts inte i gjutjärnet utan gick ju en plåtbit sen
ner. Jaha, det är
jag
också.
Ja, i röret.
Alltså, han är inte kemist, det hör jag.
Men då jag.
Du, ja.
Nej, det är jag inte.
Men vi ska, nej, men, kanske leka den till sommaren.
Det tycker jag vi ska.
Att det där var ärlig. Och just parleken var mycket utvecklad. För vi var ju i den åldern. Ja. Det kunde upptäckas mycket nytt.
Ja, ja.
Och man inte ville ta det som malörten. Man låg ju här i stallen ibland med flickorna. Ja, de här två exempel. Och då luktade jag till malört.
Malört?
Ja, det blommade jag också. Så när jag tar en malört av det tänker jag bland annat på det här.
Ja, vad bra. Nej, men det är en utmärkt idé. Jag tycker den kulturhistoriska föreningen återupplivar gamla vitemulla lekar till sommaren.
Ja, vi kan ha en sån lekar.
Det låter jättebra.
Ja, jag kom inte så långt. Jag hade ju lite mer att berätta, men en annan gång kanske.
Vi avslutar
med Adeli som var så.
Ja, det väldigt kort, du antydde ju att du gjorde karriär sen som inom friidrotten. Kan du inte berätta lite grann om det?
Nej, karriär. Men vi gick ju med i idrottsföreningen, Sverker och jag. Och vi hade ju ingen coach eller någonting sånt. Men det var andra som körde omkring oss till tävlingar som idrottsföreningen ordnade. För vi hade ju ingen bil. Mamma cyklade alltid och hon bar sin cykel genom snödriv och allt. Så vi hade ju ingen bil. Men jag fastnade ju för höjdhopp. Och det gick ju rätt så bra för mig. Och jag var nästan enda flicka. För sen var det fantastiskt duktiga pojkar som var på väg upp i hög division. Men Kiviks AIF, de valde bort friidrotten, satsade på fotbollen. Och Sverker var på väg.
Det var väl sängen där också?
Ja. Ja, det var ju så att det kom ett litet regn. 1960 var det.
Ja, det var det Sverker.
Och kunskapsbanorna spolades ut i havet. Och då så bestämde idrottsföreningen att det hade vi vunnit i den skånska divisionen och skulle flytta upp i svenska serien, vi friidrottare. Men styrelsen bestämde sig för att det var fotbollen man ville satsa på. Då slutade jag.
Och Sverker kom hem, han gjorde ju lumpen då i Göteborg. Och han skulle ju tas med silkesvantar inför en tävlingsverk. Och mamma arbetade.
Annars var det hon ju armarna.
Mamma arbetade. Hon bar sin cykel till Vitaby den dagen. Det var ingen bro kvar där uppe vid Möllan. Och jag skulle ju passa upp Sverker, för han skulle ju iväg och han skulle ju kvalificera sig till femkampen var det. Eller nej, finkampen var det. Ja. I tre steg. Så han, och då skulle han ha särskild frukost och han skulle pysslas om där på morgonen. Och det hade ju åskat sig fruktansvärt hela natten. Och hela Killebacken hade flutit ner och Mullebacken. Och han skulle hämtas upp av en bil uppe vid Buska och tävlingen skulle gå vid Vinslöv eller vad det var. Kanske. Och det, vi hade ingen ström och vi hade ingenting. Ja, men jag måste ju ha mina ägg, sa han då. Och jag måste ju ha min gröt och jag måste ju ha det och det. Nu gäller det. Ja, ja. Ja.
Vad om du går
in? Ja. Sen så sa ja, jag kan inte gå upp där, stå där och frysa. Så nu får du gå upp och vänta i en bil. Men det kom ju ingen bil för vägen hade ju regnat bort. Så det blev ingenting.
Det blev ingen kvalitet.
Nej, men så var det. Men, ja.
Jag tycker det där med den speciella maten, det känner man igen också. De har ju kockar med sig de här dagen för att de ska få precis rätt mat och uträknad och så.
Men jag fick...
Men det klarade du själv.
Ja, ja. Jag värmde det stil så länge.
Du har klarat mycket godis.
Det är ju ofta gubbar som dominerar i olika sammanhang, men inte ikväll. Det är jätteroligt att du ställde upp på det här bordet och du ska ha hemskt mycket.
Tack.
Tack. Jag sitter med. Tack så mycket.
Så blir det
Tommys tur
som ska berätta om de stora segelfartygen.
Ja, han spinner väl vidare på våra segelfartyg.
Det ska
jag
göra. Ja.
Mm. Du är med där.
Vad roligt att du valde vita.
Jaha.
Det är sanningens färg.
Vilken sa du?
Det är väl sanningens färg.
Ja,
vita möllas färg. Svärt att mena säkert något annat. Det är bara sanning, allt.
Men du hade saker kvar, sa du, Bodil.
Ja.
Hur mycket råd, lika mycket till, eller?
Ja, men en sån här fantastisk publik, ja. Får jag säga. Och med hjälp av Boel som har stöttat mig. För jag har känt mig väldigt osäker på om jag skulle ta det här. Ja. Ja. Så har det ju gått bättre än väntat.
Jajamän.
Ja, får jag säga.
Ja, vi får se om vi ska med din tillåtelse stoppa in något extra
fortsättning.
Jag kan börja där jag slutar med idrotten, ja, ja. Och diskusen.
Ja. Alltså vill ni höra något gastkramande?
Ja, ja, vi har tid.
Så, nej, vi kan inte ta det nu för då sover ni inte ännu. Men det är Bodils diskusgastning. Det var något fantastiskt. Inte så mycket på planen, men i omgivningarna. Och brandgatorna här borta på Solhöjd. Här hör från en svamp.
Men jag har tänkt många gånger när jag har varit med på en lejevandring eller filmerna vi gjorde att jag skulle vilja berätta lite om Fritz Järve som tillbringar somrarna här i huset som nu är, som jag blev nära vän med tack vare hans dotter som är men, alltså det här lilla samhället bär på mycket läget kan man säga.
Ja, det är jag verkligen, ja. Nej, men vad säger ni någon gång
Nu tar vi det lugnt, Anders. Anders. Nu tar vi det lugnt.
Nu vill vi se om vi kan pula in någon extra afton. Ni ska hemskt mycket tacka dig.
Tack så mycket. Jättespännande. Ja.
Nej, det känns fantastiskt att höra. Alltså vilken historia. Alltså vilken familjehistoria, som sagt, med alla de här starka kvinnorna.